Alltså det är märkligt att inte vi har fullsatt här med alla de gåvor som finns i sång och musik och tal. Och Bålstaborna vet inte vad de går miste om. Tycker ni inte det? Ni skulle varit med i fredagskväll. Helt enorm kväll. Med Guds ande närvarande, med bön, profetiskt, undervisning. Jag tror det var ett flöde i anden här i en och en halv timme. Jag ljuger inte, va? Då vi bara bad och stod på. Människor blev förlösta i andens gåvor. Det är så det ska vara. Och det var inte bara en engångsföreteelse i fredags, utan det här kommer att fortsätta. Gud gav en del hälsningar som ska vara jättespännande och se vad som kommer utifrån det. Det är märkligt när man, håller jag på att säga, inte pratar med varandra innan om vad gudstjänsten ska innehålla. Men jag blev lite orolig här att George han skulle ta min predikan. Men det är ju så. När anden är med så leder han och så lägger han saker på vårt hjärta som är viktiga just för denna tiden. Drottning Esther, hon fick ju höra det. Vem vet om inte du har något konungslig värdighet just för en tid som denna? Han sa inte för en tid som imorgon och inte för en tid som har varit, utan för en tid som denna. Och vi har ett före i pingströrelsen och vi har ett framöver också förhoppningsvis. Men ändå så har han gjort någonting för en tid som denna. Då han vill beröra, då han vill utrusta, då han vill forma, då han vill smörja, då han vill tala till sitt folk och då han vill förlösa sitt folk så att människor får höra evangelium och kan ta emot Jesus. Herre, nu bara lägger jag min förkunnelse i dina händer. Jag ber att du tar hand om den. Jag ber att du leder den. Och jag ber att det som är från dig, det ska få in och bära frukt, Herre. Jag ber att det som kommer från mig, det ska du bara ta bort. I Jesu namn. Amen. Jag blev full i skratt också när jag hörde George här. Därför att i 1917 års översättning, ni vet samma som lärjungarna hade. Det var en tant som sa, det dög 1917 års översättning till lärjungarna, då duger den till oss också. Det var då när 81-ans översättning skulle komma. Men i 1917 års översättning så står det att man kände ett stygn i sina hjärtan. Då brukar de säga att det är världens största symöte. 5000 kände ett stygn i sina hjärtan vid det tillfället. Och sen har jag skrivit in ett ord på engelska som jag tycker är mycket starkare än vad det är på svenska. Det står i slutet här på andra kapitlet att de blev one accord. Och jag tycker så mycket om det här ordet one accord. Det är därför att trycker man bara en ton. Om du, Marco, bara skulle spela en ton. Ta en ton på dragspelet. Så här. Bara en ton. Och så kan du putta in igen. Och så kan du dra ut igen. Det blir ganska tråkigt, eller hur? Men om du tar ett ackord istället får vi höra hur det låter. Visst är det skillnad på ett ackord? Och det är det som händer när vi kommer tillsammans. Ibland så kommer vi lite ostämda och då får man liksom fixa till det. Då fixar heliga ande till så att vi får den himmelska tonen. Men vi låter på olika sätt. Och det är det som ger ackordet. Och med andens hjälp så kan det bli ett ackord. En av killarna här i fredagskväll, han tyckte att han kände inte riktigt likadant som vi andra. Och så tyckte han att var det lite... Han bad lite om ursäkt för att han talade om att han inte kände som vi andra. Jag sa, men det är just det här som gör att du kan vara här och tala om att du inte känner som vi andra. Det är ju det som gör att Guds ande är här. För om man inte kan tala om det, om man inte får lov att säga det, om man inte kan få vara den man är, då har vi ju en sekt. Då har vi inte en församling. Men mångfalden, bredden, möjligheten att komma, ibland stormande glad, ibland ledsen, ibland bekymrad, ibland trött, ibland bara hungrig efter Gud, och ibland kanske man till och med bara har släpat sig iväg till kyrkan. Men får sitta ner och ha utrymme i ett akord. Då tror jag det blir en ljuvlig ton upp till himlen. Den heliga ande då, är han ett nytt påfund? Någonting som kommer med Jesus och i Nya testamentet? Nej, anden han är med redan från början. Redan när Gud skapade så ruvade, svävade Guds ande över vattnet. Och så var han inblandad i skapelsen. Det står att jorden var öde och tom, mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Sen skapade Gud människan, formade henne av jord för att visa att vi är bräckliga varelser. Han formade en människa och sen blåste han sin livsande in i människan. Så att hon kunde andas och gå och känna och ha kontakt med Gud. Så det var också helig ande med. Sen kan vi följa genom hela gamla testamentet hur Gud är med människor, eller hur helig ande är med på olika sätt. Besalel, känner ni honom? Han var den som skapade i templet. Han var den som hade ansvar för konsthantverken. Och det står i andra Moseboken 31 att Herren sa till Moses: jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och med kunskap och med skicklighet till allt slags hantverk. Så att han både kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida i trä. Ja, utföra alla slags arbeten. Så Besalel här som skulle vara med och pynta templet, göra kyrkan fin, vara med och se till att det fungerade. Han hade helig ande över sig för att kunna utföra de här sakerna. Så du som kanske målar eller broderar eller stickar eller snidar eller så här, känn dig att du får använda dina gåvor så att Jesus lyfts fram. Det är inte alla som kan predika, men kanske kan man sticka en tröja till någon och så visa Jesus kärlek. Eller måla en tavla, en sån här Jesus lever som hänger där borta. Och så får du vara med och visa vem Jesus är. Sen hade vi Gideon, han som blev utvald för ledarskap. Gideon, han var ingen stor och häftig och stark kille. Tvärtom så var han jätterädd. Han smög ut därför att han visste att de blev anfallna hela tiden. Så han smög ut jätterädd och så skulle han mala vet. Och så gjorde han det i vinpressen. Liksom försökte få till det. Och när han är där och bara av hela sitt hjärta önskar att ingen ska upptäcka honom. Jag tror att hjärtat det klappade ganska mycket på honom. Så kommer en ängel till honom. Och så säger han: du trappre stridsman. Och Gideon, han tittar sig säkert omkring och tänkte: finns det någon mer än mig här? Som är här ute. För det kan ju inte vara mig han talar till. Men den här Gideon som var så rädd. Han fick helige ande över sig. Och så blev han en ledare. Han blev en som fick bekämpa fiendelägarna. Han blev en som fick riva ner avgudaltarna och aserorna. Helige ande kom över honom. Så att han kunde göra det som Gud hade tänkt. Sen har vi Simson. Och visst är han ett märkligt exempel i Bibeln. Han uppför ju inte sig som, jag tror han hade blivit utslängd ur pingstförsamlingen för länge sedan om han hade varit med oss. Men ändå så var den helige ande över honom och han fick styrka, han fick kraft, han fick göra märkliga saker. Och till slut fick han offra sitt liv för Guds verk. Jesaja, han profeterade. Herren, Herrens ande är över mig, till Herren har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för det fångna, befrielse för det bundna, att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Tänk att få den helige ande över sig, som man får gå ut och förkunna ett sånt budskap för människor runt omkring. Att få profetera. Jag har en sån dröm att det ska resas upp profetröster i det här landet. Inte preliminärt, eller som står och... preliminärt för fel ord. Men inte som bara står och säger så säger Herren i en gudstjänst. Utan profetröster i kommunfullmäktige, profetröster i lärarrummet, profetröster i regeringen, profetröster i tv. Människor som bara får vara ledda och fyllda av Guds ande och som får tala ut det som Gud har tänkt i det här landet. Istället för alla lobbyister som får fram allting annat, som bara drar ner vårt land. Jag tror att den helige ande vill komma över oss som enskilda människor, så att vi ska kunna tala det som Gud har tänkt. Vad var det mer som hände i Gamla testamentet? Jo, helige ande kom med löfte om någonting nytt. I Jeremia 31 står det om det. Jeremia 31 och vers 31 till 34. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fast jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det ska inte längre behöva undervisa varandra. Ingen broder ska säga lär känna Herren. Till alla ska känna mig från den minsta bland den största, säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar. Deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jag tror det här nya också gäller oss idag, därför att Egypten, det är ju en bild på synden, bilden på vårt gamla liv som vi lämnar. Men vi ska inte bara bli frälsta, utan när vi har blivit frälsta och den heliga ande flyttar in, så blir vi helgade och avskilda. Den heliga ande jobbar med oss. Vi behöver vända om till honom varenda dag. Vi behöver be och få bli på nytt fyllda på nytt med honom varenda dag. Att få våra hjärtan omskurna. Att få hjärtan som har medkänsla. Att få hjärtan som blöder för den som är liten, den som är svag. Det kan vara ett barn, det kan vara en tonåring, det kan vara en annan människa som har hamnat i problem. Men att få våra hjärtan så att de blöder. Jag tror att den helige ande vill göra det med oss. Att låta den heliga ande komma in och ta bort stenhjärtat och ge oss ett hjärta av kött. Sen var vi i Joel som George talade om. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Därefter ska era söner och era döttrar profetera, era gamla män har drömmar, era unga män ska se syner. Jag är också över tjänare och tjänarinnor, ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Alltså att vi vaknar till och att vår hjärna, vår tanke, vår människa hör vad Gud vill säga. Så många gånger som Gud väcker mig på natten och så börjar han tala. kring klockan 3-4 på morgonen. Och jag har ibland frågat honom, varför väcker du mig på den tiden? Jag vill faktiskt sova. Så är det som Gud, han säger till mig, det enda gången du är tyst länge nog så att jag får en chans att prata med dig. Och det ligger nog någonting i det där. Men också när jag går och lägger mig och när Per går och lägger sig, så brukar vi be, Gud, ge oss drömmar. Tala till oss i drömmar om vad som ska hända. Och det är faktiskt inte så sällan, ska jag säga, som Gud talar och ger oss drömmar. Och sen har jag bett, Herre, om vi nu ska drömma, då måste vi förstå vad de handlar om. Då måste du ju ge oss uttydningens gåva. Och efterhand som man ber det så kommer uttydningens gåva och man börjar förstå vad det är som man har drömt om. Jag fick till och med stå uppe hos min granne i Skara. En granne i huset mitt emot som höll på oerhört mycket med New Age. Jätteinvolverad i det här. Och hon hade en kompis som läser auror och så här och har alla möjliga uttolkningar på allting. Och hon brukar alltid ringa henne och fråga om saker. Och så kommer jag upp till henne en dag och så säger hon, jag har haft en så märklig dröm i natt. Och så bara känner jag att den helige ande säger, Eva, fråga henne vad det är för en dröm. Och så frågar jag henne. Och så börjar hon berätta. Och så börjar den helige ande ge uttydningen i vad den här drömmen betydde. Och först blir jag lite rädd. För det var utanför kyrkans gränser. Det var hos min ofrälsta granne som till och med sen till på köpet håller på med okulta saker. Jag tänkte, är det en andra spådom som är här eller vad är det? Kan jag verkligen stå här och uttyda hennes dröm eller är inne på något annat område? Jag har en vaksamhet för det där och en osäkerhet. Men bara kände helig andes frid. Och den här drömmen, den pekade på att hon behövde ha Gud i sitt liv. Men tänk vad skönt att få stå där uppe hos en ofrälst granne och berätta för henne att Gud faktiskt har talat till henne och kallat på henne. Jag tror att den helige ande vill smörja oss och skickliggöra oss och lära oss att kunna fungera i de gåvor som står i ordet att vi ska kunna fungera i. Att vi inte är handikappade. Jag tror inte det finns en enda av oss som inte längtar efter att få mer av andens kraft och smörjelse i sitt liv. Jag tror vi gör allihopa. Att få komma in i Guds överflödande liv. Det finns ett ord på grekiska som är zoe. Som är Guds tanke, Guds plan, Guds kraft, Guds märke på våra liv. Ett fulländat liv i Gud. Det finns ett annat ord som används för liv och det är psyche. Psyke, det är det vi använder. Det är vår själ. Det är ju det som man också på religiösiska kallar kött. Alltså det som är vår människa. Men det är inte primärt det livet som Gud vill att vi ska komma i. Utan det är det här zoe. Hans överflödande liv. Där vi ständigt går i det som han har tänkt. Att få komma in i bönen, en djupare bön, då vi får uppbygga varandra på er allra heligaste tro och alltid be i heligande. I Efesierbrevet 6:18 står det, be det alltid i anden, vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Jag har faktiskt varit med på ställen där man ropar i tungor och det tycker vi, ja, men det måste ju vara att be i anden. Men man kan be i sitt kött fast man ropar i tungor. Det är inte tvunget att man ber ett okult språk för det finns okult tungotal. Men man kan bara sätta igång på något sätt och be och så kan man ha sin tanke någon helt annanstans. Jag gjorde det själv i Jönköping. Man kan ju lämna bäst exempel med sig själv, eller hur? Jag har alltid sagt det när jag predikar jag alltid på två håll. Jag har ett finger fram och jag har tre som predikar tillbaka mot mig själv. Och det gör att man blir ganska ödmjuk i sin predikan. Men jag satt ner i Jönköping på evangelistveckan. Och det var en böne eftermiddag. Och jag var ganska trött. Det hade varit några dagar och sen hade vi ätit och så här. Och ni vet hur det är. Och när jag satt där och Marina, hon skulle börja leda bönen, så sa jag bara, Gud, jag vill inte sitta en gång till och bara liksom vara trött och be i tunga och göra allt det här som vi kan göra. Utan jag vill verkligen be från hela min varelse. Och när vi började be för världen så sker någonting som jag aldrig har varit med om innan. Det var som om jag bara i bönen lyftes upp i min ande och så bad vi för Indien. Och i Indien såg jag människor och barn gå och arbeta och sätta ris på ett fält. Och jag bad ut för de här människorna med en sån nöd som jag aldrig har känt tidigare. Det var som om jag flyttades till Ryssland. Och i Moskva kommer jag utanför ett hyreshus och tittar in genom ett fönster i ett hyreshus. Och i det här fönstret jag tittar in genom så sitter det en kvinna vid sitt köksbord, en sliten duk ovanpå en vaxduk. Jag kan se färgerna och mönsterna framför mig. Hon sitter och gråter och hon sitter och ber. Och jag ber för henne med djupet av hela mitt hjärta. Och sen på något sätt så flyttas jag och ser ovanför för Berlin. Jag har aldrig varit i Berlin, men jag visste att det var Berlin. Och det kommer ett gäng med ungdomar ut som ser ut som, ja ni vet hur de ser ut med säkerhetsnålar och tuppkammar och allting. Ett gäng som var både drogpåverkade och sniffat och druckit. Och jag ber med en sån nöd utifrån djupet av min själ som jag tror aldrig jag har känt någon gång. När helig ande får komma och beröra oss i vårt allra innersta. Så att vi inte bara missförstår mig rätt, att vi inte bara gör saker utifrån att vi är lärda att göra dem, att vi är tränade att göra dem. Utan att Gud får komma med sin kraft. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Den helige ande får komma över oss och föda någonting i vårt innersta. Det står att anden själv ber för oss. Den tredje personen i gudomen, alltså Gud själv, är med i vår bön när vi ber till honom. Visst är det stort? Han som har bestämt om oss att vi ska be. Han som har bestämt att jag gör saker när ni ber. Därför att det finns andliga lagar. Jag kan visst göra saker ändå därför jag är allsmäktig, säger Gud. Men jag har ändå bestämt om er att ni ska be. Men för att det ska gå rätt till och ni ska be i enlighet med min vilja. Så är jag genom min heliga ande. Och så hjälper jag er att be på ett sätt så att det blir bra så att jag kan svara på bönerna. Kan vi ha en större trygghet i våra böner? Var det för många ord och för snabbt? Ja, det var det kanske. Jag kan ta det långsamt. När vi ber så lägger Gud orden och tankarna i vår mun. Och så ber vi på ett sätt som han vill. Därför att han är med oss och föder fram vår bön. Han, du med nu också, George? Bra. När den helige ande kommer nära så kommer också hans kraft. Och det vi fick uppleva i fredagskväll här. Jätteljuvligt. Andreas, han myntade ett nytt uttryck. The Bålsta blessing. Som jag tyckte var så skönt. The Bålsta blessing. Gud är inte beroende av stora orter och församlingar. Han är beroende av människor som hänger sina hjärtan. Och tänk, då kan faktiskt helig ande komma över en sån här liten pluttkyrka som den som vi har. Och så får vi vara med i någonting som får påverka människor utöver det här landet. Men jag tror att någonting som är oerhört viktigt i det här när vi längtar efter kraften, vi längtar efter auktoritet, vi längtar efter att få se helig ande, det är att andens frukter får växa till. Att vi söker anden så att han får forma oss och helga oss och avskilja oss innan vi söker allt det där spektakulära och stora. Därför att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. Det står så i Galaterbrevet. Och att få formas så att andens frukter verkligen får finnas där i våra liv. Jag tror det är det som är avgörande för, på ett sätt, missförstå mig rätt, men ändå på ett sätt att Gud ska släppa på sin kraft. För när är det så lätt att vi gör människor illa i det vi gör. Jag tror ibland så glömmer man att sträva efter det här att bli förvandlad, och så söker man bara det som är stort och kraft och som syns och som, jo i halleluja, jag älskar det. Men att få vara fylld av andens sinnelag här inne, så att vi inte gör människor illa. Jag har skrivit här med stora bokstäver. Är det versaler som är stora bokstäver? Jag är alltid osäker på vilket som är vilket. Jag har skrivit med versaler här. Jag smörjer inte kärl som inte är fulla av mig. För mina kärl är fullheten av mig. Så bor fullheten av Jesus i dem som tar emot honom till frälsning. Det bor inte en liten Jesus i Anna-Karin och en stor i Andreas och en liten i Per och en stor i Marco. Utan fullheten av Jesus bor i den som tror. Så kan man säga, Herre, bli mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så att jag kan få utforska djupen i dig, bredden i dig. I Ordspråksboken 25:2 står det att det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Jag tror inte Gud egentligen vill dölja. Vi sjunger en sång som är: någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden när han dör. Men ofta stannar vi vid det här: någonstans i skuggorna står Jesus. Han står inte alls i skuggorna. Han står mitt framför oss för att hjälpa oss och vägleda oss och visa oss och för att vara synlig. Men när vi är i nöden, när vi är i skuggorna, när vi är i dimman, då är han där. Men låt oss inte göra en felaktig sanning att han döljer sig. Utan han vill i allra högsta grad visa för oss vad han vill, vad han har tänkt. När han hängde på korset så hängde han till åskådning för alla människor, alla andemakter och hela himlavärlden. Han gick inte undan någonstans och dog. Utan han gjorde det för alla, väl synligt. Men jag tror att han vill lägga en hunger i vårt innersta. Att söka, att utforska, att gräva, att längta, att komma närmare honom. Att inte ha en färdig bild av vem han är. Utan att han hela tiden får bli större och vi får bli mindre. Där behöver vi också den helige ande till hjälp. I Psaltaren, jag ska sluta med det här, i Psaltaren 18 står det. Vers 29-31. Du låter min lampa brinna klart, Herre. Min Gud, gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende, Herre. Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Amen. Jag tror vi behöver en tid då vi verkligen söker oss till den heliga ande. Då vi förkunnar andens dop, då vi förkunnar andens gåv, då vi leder människor in i möjligheten att bli andedöpta, att få växa i heliga ande, då vi är med och förlöser gåvor i varandra. Det står att de la händerna på dem. Apostlarna la händerna på människor, så blev de andedöpta och fyllda med heliga ande. Jag tror vi behöver det, för annars kommer vi bara gå i vårt kött, vår tanke, vår egen kunskap, och vi kommer att bygga massor av saker, men vi kommer att bygga Babels torn som rasar. Och för att bygga Herrens tempel, för att göra det som Gud vill, så vill han bara utgjuta av sin helige ande på nytt och på nytt och på nytt över sitt folk. Det enda stället begränsningen finns, det här. Men vi har ju kommit till ett ställe då vi får säga ja. Då vi får ta emot. Och det vill säga, kom och möt mig Herre. Kom och möt mig just nu. Du vet precis vad jag behöver. Ibland har jag så stora önskningar om vad jag vill att Gud ska göra. Jag säger till honom, gör det här i mitt liv. Och Gud, jag vill göra det här. Och så kan jag känna att han ibland önskar att vara lite tyst, Eva, så jag kan få göra det som jag vill göra i dig. Det är ganska befriande också att få säga det, Gud. Du vet, du ser mig, du har skapat mig. Du ser in här, du vet precis exakt vad jag behöver. Helige Ande, kom och gör det. Kom och gör det i mitt innersta.